Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hej alla goa lyssnare och hjärtligt välkomna till ett helt nytt avsnitt
av Modellemit.
Ja, men det var ju något. Så kan man också göra. Vi är ett halvt rövgäng och en aspirant.
Ibis.
Jag heter Rebecka.
Jag heter Moa.
Jag heter Janna.
Ja!
Ja!
Vi är tillbaka igen i den här konstellationen.
Väldigt trevligt.
Väldigt trevligt.
Vi hade väldigt trevligt sist.
Ja.
Och vi ska ha lika trevligt nu.
Vi kände att vi behövde en till.
Ja. Vi hade liksom inte pratat färdigt riktigt.
Nej. Precis, för det blev ju ett långt avsnitt. Vi hade kunnat prata ännu mer, så då kände vi att det får bli en.
Då gör vi det.
En repris.
Ja, exakt.
Favorit i repris.
Mm.
Vi ska leka den gamla goa leken. Är det ditt eller är det datt?
Ditt eller datt.
Som Thor har uppfunnit.
Mm.
Är det detta eller är det någonting annat?
Är det det ena eller det andra?
Är någonting, någonting eller någonting?
Mm.
Allting i den här podden är ju någonting eller någonting. Ja. Brott or not. Mord eller myt.
Mm. Brott or not.
Verkligt eller märkligt.
Mm.
Och så vidare och så vidare.
Ja.
Yep.
Men ditt eller datt är en... Ja, vi säger något och så kan det vara någonting eller så är det någonting annat.
Ja.
Och så får man gissa.
Ni kommer förstå när vi kör igång.
Vi har gjort det innan, ni vet säkert.
Jag tänker du får börja, Rebecka.
Ska jag börja?
Ja, jag känner det.
Okej, okej. Då är det så här, jag har snöat in lite på det här med svenska titlar på filmer.
Mm.
Så då undrar jag, den amerikanska titeln är Jay and Silent Bob Strike Back. Då vill jag veta, är den svenska titeln Stjärnor utan hjärnor eller Killar som grillar? Är det ditt eller är det datt?
Jag gillar killarna som grillar.
Ja, jag gissar på killar som grillar.
Absolut.
Ja, det är fel. Stjärnor utan hjärnor. Men ja, Stjärnor utan hjärnor.
Mm.
Vem känner sig manad nu då? Och dra sin ditt eller datt?
Det spelar ingen roll för mig.
Okej. Okay. Jag drar till mig ändå.
Uh-huh.
Med risk för att jag inte kan alla språk i världen nu då.
Mm.
En francesinha. Är det en ara i Brasilien känd för sina lila stjärtfjädrar? Eller är det en portugisisk trippelostmacka?
En francesinha.
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 Ja, det är ingen fel på en fasen i alla fall.
Jag tror på mackan.
Då tror jag på en ara. Med lila stjärtfjädrar.
Är du mest sugen på en ara eller en ostmacka?
Jag är absolut mest sugen på en ostmacka. Men det är därför jag tänker att jag vill inte bli besviken. Jag tror det är en papegoj.
Det är tyvärr inte en papegoj. Det är en otroligt sliskig ostmacka.
En trippelostmacka. Vad är det för ost?
Låt mig. Google är din vän. Då ska vi se. Lager efter lager av rökt kött. Häll sedan på sås tills du är nöjd. Och sen ska det vara alltså, trippelost på detta. Den ser ut ungefär så här. Det ser ut som att det är ett stekt ägg på dessutom. Men det framgår inte.
I en liten soppskål.
Ja, eftersom man häller på sås tills man är nöjd. Så måste man ju kunna ha tillräcklig buffert då. För om man gillar mycket sås.
Namn, kände jag.
Mm.
Mm.
Gud vad gott. Mm. Jag vill ha en francesinha.
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 Som det heter på portugisiska uppenbarligen.
Lespet är nice.
Mm.
Francesinha.
Jajamän.
Ja, precis. Man måste också viska det. Yeah. För att man är lite osäker på vad heter den egentligen. Mm.
Det kan ha varit din första ledtråd till att det inte var en fågel.
Ja, just det. Mm. Ja, absolut.
Ja, min är lite inne på hjärnans spår. Eller lite liknande.
Mm-hmm.
Men det är så här, är det här en libanesisk författare? Eller är det en libanesisk maträtt? Adas Bil Hamoud.
Adas Bil Hamoud.
Jag vet inte hur man uttalar detta.
Är det en författare?
Adas Bil Hamoud.
Författare eller mat?
Mm.
Jag tänker författare, alltså är det nog mat.
Och jag tänker mat, alltså är det nog författare.
One mind.
Adas Bil Hamoud. Det är tre,
alltså, författare tre ord, då. Liksom.
Men det är mat.
Vi är inte överens.
Är det era slutgiltiga?
Ja, det är mat.
Detta är en libanesisk maträtt.
Attans!
Yes! Det är som så att detta är en... Det är en libanesisk soppa faktiskt. Med linser och citron. Så den är gjord av linser, vitlök, mynta, citronsaft och spenat.
Oh, gud,
en väldigt nyttig och hälsosam soppa.
En jag litar på dig.
Mm.
Vi, alltså, som ni kanske hör så är vi lite hungriga. Vi har diskuterat pizza och ja, eventuell beställning men
när,
och mat och sånt.
När är vi inte hungriga i den här podden?
Ja, men nej, vi
det
är,
som vi är mest hungriga efter är ju fall, mord, mystik, klurigheter.
Mm-hmm.
Mm. Feed me, säger jag då, Rebecka.
Feed me.
Feed me med dina
mysteries.
Med the mysteries.
Ja, men rakt upp och ner, vi bara kör.
Jajamän, ja. Vi är redo.
Let's do this.
Här kommer gängen. Ska vi se. Jo, nu papper och penna hörni, för det här är this is a doozy. Det är mycket att hålla koll på här. Jag har försökt att göra det så pedagogiskt som bara möjligt.
Men har du en PowerPoint?
Nej, men jag kanske skulle haft det. Mm. Jag kanske faktiskt ska tänka lite på om jag behöver det. Någon slags bildstöd. Det är nämligen så här att vi kommer liksom att hoppa lite fram och tillbaka så i tiden. It will all make sense. Men det är många människor och det är många som heter nästan samma sak. För att...
Du har dålig fantasi.
Ja, exakt. Mm. Är ni med nu då?
Ja.
Japp.
Året är 1981 och vi befinner oss i New Hampshire.
I USA.
New Hampshire. Jag vet aldrig vad det heter. Nya Hampshire.
Det är The Shire.
Ja, precis.
Det nya Hampshire.
Ja, där är vi.
Ja.
I USA. Där bor det nygifta paret Freddy och Jimmy Hansson.
Freddy.
Och Jimmy Hansson. De träffades typ ett år tidigare i Florida och har alltså då 1981 precis gift sig och flyttat till New Hampshire.
I, vart bodde de?
New Hampshire.
New Hampshire.
Säger de ju, alltså amerikanerna säger ju New Hampshire.
New Hampshire.
Så det känns som att man, jag vet inte. Nej. New Hampshire.
Ingen aning. Ja.
De träffades alltså typ ett år tidigare i Florida och har alltså precis gift sig då och flyttat dit till det stället jag aldrig tänker säga igen. Ja. Mot slutet av året 1981 så får Freddy veta att hon har en hjärntumör. Den orsakar då en massa otrevliga symptom och trots att hon vet att den kommer att ta koll på henne till slut så försöker hon att leva ett så bekymmersfritt liv som bara är möjligt. 1982 så erbjuds Freddy en experimentell behandling i Texas och hon accepterar erbjudandet och åker dit och försäkrar sin man Jimmy om att hon kommer att bli väl omhändertagen där för i Texas bor nämligen hennes tvillingssyster Teddy. Men Teddy som då bor i Texas kan ju stötta och hjälpa henne genom den här behandlingen. Och Jimmy hade aldrig träffat Teddy, tvillingsyran. Men han visste att de båda systrarna hade väldigt mycket kontakt. De skrev ofta brev till varandra och pratade i telefon nästan varje kväll. Tyvärr svarar Freddy väldigt dåligt på behandlingen. Hon blir bara sjukare och sjukare och det går snabbt. Så den 10 november 1982 skriver Freddy ett brev till sin tvillingsyster Teddy där hon berättar hur mycket hon älskar både henne och sin man Jimmy och hur tacksam hon är för den hjälp och det stöd hon har fått av dem båda och ber att de ska respektera hennes sista önskemål. Ingen begravning. Hon vill inte att de ska slösa sin dyrbara tid på jorden genom att sörja henne typ och lägga tid på det. Istället önskar hon att hennes kropp ska användas för vetenskapliga ändamål. För hon vill göra skillnad liksom. Så hon avslutar brevet med en önskan om att hennes tvillingsyster Teddy ska ta hand om hennes älskade Jimmy. Dagen därpå dör Freddy Hansson. Och hennes syster sätter sig då i bilen och kör till New Hampshire. För att hedra sin systers sista önskan att ta hand om Jimmy. När Teddy kommer fram till Jimmys hus så blir Jimmy liksom görchockad. För fatta vad sjukt att sörja sin fru. Och sen bara dyker upp en person som är exakt likadan fast det är samtidigt inte hon. Fruktansvärt. Jimmy bjuder då in Teddy att stanna över natten. Och dagen därpå går de till den lokala tidningen med en liten papperslapp. De ska sätta in en dödsannons i tidningen. Och personen som tar emot den här dödsannonsen blir lite överraskad. För det är inte så vanligt att man gör så. Oftast är det liksom en begravningsbyrå som tar hand om sådana saker och inte så ofta en nära anhörig. Men sånt kan väl hända. Så dagen efter sätts den här dödsannonsen i tidningen och alla som kände Freddy får en chock när de ser den. Freddys kollegor blir nog mest chockade för de hade ingen aning om att det var så här allvarligt. Alltså de visste att hon var sjuk liksom. Men de var helt säkra på att hon skulle komma tillbaka. Freddys skrivbord står kvar med typ alla hennes grejer, till och med personliga tillhörigheter. Alltså det är bara som att hon har gått en dag, en fredag eftermiddag, och så bara aldrig kommit tillbaka liksom. Sorgligt. Jimmy erbjuder Teddy att stanna kvar ett tag, kanske till och med flytta in. Han tycker att det är ganska skönt att ha någon att dela sorgen med och han blir lite mindre ensam. Och Teddy känner väl typ likadant för hon accepterar inbjudan och flyttar in hos Jimmy. Och hittar ett jobb då i området. Och några veckor senare så åker både Jimmy och Teddy till Freddys jobb. För att hämta hennes grejer som blev kvar då. Och Teddy presenterar sig för alla kollegorna och bara hej hej. Ni kände min tvillingsyrra. Det är väldigt sorgligt allt det här som har hänt. Och en av Freddys kollegor som också var en nära vän till henne. Är helt så här. Nej, det där är inte Freddys tvillingsyster. Hon är helt säker på att kvinnan som står framför henne är Freddy själv. Så den här kollegan börjar då forska lite. Och titta på den här dödsannonsen och försöker liksom faktakolla lite det som står där. Och hon upptäcker då några knasiga grejer. För i dödsannonsen så står det typ Freddy L. Hansson. Vilket är knasigt för i företagets papper så står det att hon heter Linda F. Hansson. Så att hon gick, ja, hade sitt mellannamn som tilltalsnamn eller smeknamn. Så. Och visst, det kan vara ett misstag, men hur fan kan ens egen tvillingsyra inte veta vad man heter? Det är liksom weird. Sen står det att Freddy var medlem i en kyrka och så står det en stad. Men det finns ingen kyrka i den staden som heter så. Och det står att hennes kropp har donerats till ett forskningsinstitut någonstans i Texas. Och så står det en stad och det finns inte heller. Det står också vart Freddy och Teddy då fötts och vad deras föräldrar hette. Men i den stadens arkiv så finns de inte registrerade. Så misstankarna kvarstår. Kollegan kontaktar då polisen och de blir direkt väldigt intresserade för de är så, det här är fucking weird. Och de bekräftar att kollegans efterforskning är korrekt. Varken Freddy eller Teddy existerar. Så vem fan är kvinnan som har flyttat in hos Jimmy Hansson? Nu pausar vi den här Teddy, Freddy, Jimmy-storyn. Och så ska vi resa tillbaka i tiden. Så vi var i 1981 och vi åker tillbaka till 1951 i Annistown, Alabama. Där har Frasse och Maja precis gift sig. De var high school sweethearts, träffades för första gången när Maja var 12 och Frasse var 16. usch och fy. Men de blev i alla fall inte ihop förrän hon var 15 och han var 18 typ. Så när när Frasse har permission från marinen och några veckor innan Maja tar studenten så gifter de sig då 1951 i Annistown, Alabama. Typ ett år senare, 1952, får de en son som jag kallar för Matti. Och 8 år efter det, 1960, föds deras dotter Katja. Så i den här parallella historien, 1951, så har vi alltså Frasse och Maja som har 2 barn, Matti och Katja.
Matti?
Ja.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Maja och Frasses äktenskap är toppen för det mesta. Men det kantas av gräl om pengar. För Maja är en big spender. Typ när Frasse jobbade inom militären så skickade han liksom hem pengar till familjen. Som skulle betala räkningar och sparas och sånt där. Och hon i princip spenderar allt på sig själv. Senare skaffar hon också ett jobb som sekreterare. Vilket var hennes dröm. Hennes drömjobb att vara sekreterare.
På 50-talet kan det väl stämma?
Ja. Men trots deras dubbla inkomster så räcker inte pengarna. För Maja spenderar långt mycket mer än hon har. Ofta utan Frasses vetskap. Hon gömmer fakturor från honom. Hon öppnar ett sånt bankfack dit hennes räkningar skickas. Och vid ett tillfälle så tar hon till och med ett lån i hans namn. Ja, hon håller på alltså. I alla fall fram till 1974. När Frasse och sonen Matti som är hemma på besök. Då han har lov typ från college. Så han är hemma och hälsar på. Då insjuknar de båda i någon slags maginfluensa. Och Matti åker ganska snabbt tillbaka till college och tillfrisknar igen. Men Frasses symptom försvinner inte utan blir bara värre och värre. 1975 går Frasse till läkaren och klagar på illamående yrsel och buksmärtor. Och berättar att han ibland inte kan gå till jobbet för att han är så svag. Och läkaren diagnostiserar honom då med typ så, ett magvirus. Och bara gå hem, vila, drick vatten, det går över liksom. Men efter ett tag blir han så dålig att han till slut läggs in på sjukhus. Då har hans lever typ lagt av och han diagnostiserats med hepatit A. 2 dagar senare så är han död. Bara typ 45 år gammal. Eftersom Frasses hälsa försämrades så himla snabbt så kräver läkaren att de ska få göra en obduktion, vilket Maja okejar. Obduktionen visar då svullna lungor och njurar, dubbel lunginflammation och inflammation i magsäcken. Och man fastställer då att ja, diagnosen stämmer. Frasse dog i sviterna av hepatit A. Obehandlad hepatit A. Så nu får Maja och dottern Katja, som fortfarande bor hemma, lära sig att leva utan Frasse. Vilket är ganska tufft, för de har inte alltid kommit överens. Men de liksom jobbar på det. Sonen Matti är gift, jobbar som präst, bor i Florida. Ja, han är ute ur bilden liksom. Och åren går. 1979, när Katja är på sin studentbal, så märker hon att hon mår illa. Hon tänker liksom inte mer på det då, utan tänker att så, det är väl situationen som orsakar illamåendet. Alltså pirrig, högklackade skor, tajt klänning, inte ätit som hon brukar. Alltså det, ja, man fattar. Så kan man tänka. Men de kommande veckorna blir hon bara sämre och sämre. Förutom att hon mår illa så förlorar hon också känseln i händer och fötter och har svårt att stödja sig på sina ben. Läskigt. Både Maja och Katja blir ju då såklart superoroliga, för det var ju liksom så här Frasse. Hans symptom började på det här sättet och sen dog han liksom. Så då åker de till sjukhuset och undersöker Katja, men läkarna hittar ingenting. De tror att Katjas symptom är psykosomatiska. För det liksom, de fattar inte. Det finns ingenting som tyder på att hon skulle vara sjuk, så därför måste det vara stress. Hon remitteras då till någon slags psykmottagning där hon läggs in. Och man konstaterar där att hon lider av undernäring och vitaminbrist. Och läkarna tänker att det här kan vara en ätstörning och börjar att behandla henne utifrån det. Och hennes mamma är med henne där och ser till att hon liksom gör det hon ska. Inte blir ledsen, inte känner sig ensam. Men hon blir inte bättre. Man ser ingen förändring alls i hennes mående. En dag får Katja ett samtal från en av sina bästa barndomsvänner. Och den här vännen frågar typ, hej, hur är det? Vad länge sedan jag såg dig, hur går det? Jag vet att du är på sjukhus och så. Och Katja bara, nej, alltså det går inte alls bra, jag blir bara sämre. Men det är så himla skönt att mamma är här och hjälper mig och så. Hon hjälper mig att ta mina sprutor, för jag vågar inte ta dem själv. Så pratar de lite. Och Katjas vän får panik med stort P. För hon tänker, varför i hela helvete ska Katjas mamma ge sin dotter injektioner när hon ligger på sjukhus där det finns personal som kan göra det? Och så minns hon, eller hon får liksom en minnesbild framför sig från när Katja var liten och den här vännen var där och de lekte och Katja fick en injektion av sin mamma. Och den här vännen lägger på och tar kontakt med alla Katjas släktingar som hon har telefonnummer till, bland annat då Matti som är Katjas bror. Han blir väldigt oroad och ringer till Katja på sjukhuset och frågar henne så, ger mamma dig sprutor? Och hon bara, nej det gör hon inte. För bredvid henne sitter hennes mamma. Så Matti frågar, lovar du att du talar sanning nu? Och Katja svarar nej. Så Matti lägger på och ringer sjukhuset för att fråga om hans mamma får lov att ge injektioner till sin dotter. Och sjukhuset svarar nej, det anhöriga gör inte sånt. De får inte såna uppgifter. Matti lägger på, ringer polisen. Och tydligen har Matti haft en ganska otrevlig känsla ända sedan han själv insjuknade i någon slags maginfluensa. Han 1974, ni vet, innan hans pappa dog och han blev frisk när han åkte därifrån. Liksom. För då såg han sin mamma ge hans pappa sprutor. Matti börjar inse att hans pappa kanske inte har dött av naturliga orsaker. Så han skriver ett brev typ till en åklagare där han berättar om allt som hände 1974 och 1975 fram till att hans pappa dör då. Katjas läkare som nu vet att Maja ger henne de här hemliga injektionerna säger till Maja att vi ska göra fler tester på Katja nu och det vore kanske en bra idé ifall du liksom lämnar sjukhuset några dagar. Gå hem och vila lite, tvätta, chilla en stund och så kan du komma tillbaka. Maja blir ju då rasande och bestämmer sig för att ta med sig sin dotter därifrån. Så de packar ihop alla grejerna, de drar, skriver ut Katja, tar in på ett motell och dagen därpå lägger hon in sin dotter på ett nytt sjukhus. Och när de kommer dit och Katja har blivit liksom inskriven och så kommit till rätta, packat upp sina grejer, så kommer polisen och hämtar Maja. Och Katja lämnas då ensam på det här nya sjukhuset. En läkare upptäcker då att Katja har små vita streck på sina naglar. Det kallas tydligen för mice lines, har jag lärt mig. Vilket kan vara ett tecken på arsenikförgiftning. Så läkarna tar ett prov på Katjas hår, vilket visar höga halter av arsenik. Samtidigt begär sonen Matti att hans pappas kropp ska grävas upp och obduceras igen. Och obduktionen visar att Frasse också har dött av arsenikförgiftning. Katja repar sig. Trots att hon är skuldsatt efter alla sjukhusräkningar så är hon vid gott mod. Hon står liksom på sin mammas sida. Hon vägrar tro att hennes mamma någonsin skulle göra något för att skada henne. Ungefär här någonstans i historien försvinner Maja. Och nu får ni gissa.
Vi vet alltså ingenting om hur de här historierna hänger ihop. Potentiellt.
Nej, potentiellt vet man ingenting.
Wow.
Wow.
Till skillnad från den förra fallet som vi fick höra, så känns ju det här som väldigt mycket information, väldigt mycket som att man skulle kunna se det här.
Ja.
Det känns mycket mer visuellt.
Jag håller med. Men det jag inte riktigt förstår är det här som Rebecca sa, att det visar sig att varken Teddy eller Freddy existerar.
Mm. I så fall skulle ju det vara Maja då, som försvinner ur den här historien. Mm.
Aha, ja, jo. De är ju ändå tvillingsystrar, sägs det.
Mm.
Så de måste ju vara väldigt lika varandra i så fall.
Ja, jag bara förutsatte att de var enäggstvillingar i så fall.
Ja, i och för sig, de kan ju vara
de är enäggstvillingar. Det var korrekt.
Mm.
Ja.
Men det är ju en scam man ändå skulle kunna...
Jo.
Men det känns som ett konstigt sätt att presentera en historia på, om den inte skulle vara för, alltså för bearbetad för att vi ska se den. Mm. Förstår du vad jag tänker?
Mm.
Jag får mycket mer mytvibbar av det här.
Samtidigt, jag som kollar mycket på dokumentärer och sånt, det händer ju såna här sjuka grejer.
Mm.
På riktigt också. Typ ganska nyligen såg jag en dokumentär när det var en person som försvann och gifte sig, och sen visade sig att den hon gifte sig med var hennes pappa, och sen visade sig att men det var inte alls hon, och identiteten bara flär. Var jättediffus, liksom. Vem var hon? Och så försvann hon. Ja. Så det hände ju en massa... Men frågan är i så fall vad hennes motiv är till att liksom skaffa sig en tvillingssyster.
Mm.
För det är klart att det finns folk som försvinner och skapar en ny identitet och lever ett nytt liv. Men att man ska liksom skaffa sig en tvillingssyster och... Eller, jag vet inte. Det känns lite over... Lite såhär, alltså... Överkurs. För det är så mycket som hon behöver då...
Det är många steg att fejka.
Det är många steg att fejka.
Och lång tid.
Ja.
Om hon blev sjuk... Om de gifte sig 80... Och 81 så fick hon en hjärntumör.
Mm.
Det är ändå... lång väg dit, alltså att fejka en sjukdom, sjukhusbesök som han då inte ska gå med på för att de är fejk, helt enkelt. Och att hon sen ska hitta på att hon har den här experimentella grejen i Texas, så ska hon parallellt med det ha haft tät kontakt med en tvillingssyster som han ska ha vetat om från början.
Snacka om att jaga in sig själv.
Jag skulle absolut inte kunna kunna utföra det här. Redan nej. Där är jag mind blown.
Man hade ju glömt vad man har sagt till slut. Det är för mycket.
Och hon har då känt sin förra man. Om vi nu bara förutsätter att Maja är... Nu måste jag fuska titta på mitt papper för att det är så jävla många namn. Hon är Freddy. Om vi förutsätter att Maja är Freddy så har hon alltså känt Frasse sen hon var 12.
Ja.
Och varit med honom tills hon då allegedly mördade honom.
Det går liksom, ja, det...
25 år senare så gör de den här grejen mot sitt barn. Jag har svårt att se liksom den röda tråden i var skulle det här kunna... Det är så många steg i detta som måste vara uträknade på något sätt. Och det finns ju, absolut, människor som har haft en otroligt taskig uppväxt, har genetiskt sårbarhet till vissa tendenser, liksom, fine. Men det här året, 80-81, alltså, jag hade blivit utbränd om jag var hon och skulle försöka hålla alla de här spåren i huvudet och göra allt det här. I så fall all cred till henne om hon har lyckats med det. Men jag tycker att det är väldigt mycket att hålla i huvudet. Väldigt utstuderat.
För det måste ju finnas en anledning till att hon inte vill ha en begravning. Och det är så här, hon vill inte liksom... Man ska inte kunna se att det är en död person där som ska liksom sätta sig i marken.
Men det är också flera personer här som fattar misstanke spontant. En kollega på ens jobb. Varför skulle en kollega till mig när jag dör titta på min dödsannons och bara, det är lite fuffens det här. Ja. Det bara kräver så mycket. Okej, av den informationen vi har fått så skulle Maja vara en big spender. Typ. Och om det är det du har som motiv, jag tycker inte att det motiverar allt det arbete som hon kan ha gjort då. Nu bara förutsätter jag som sagt att Maja är Freddy. Men det känns som att det är det som är meningen.
Vad sjukt det är om Maja är Teddy. Och att det faktiskt finns...
En Freddy.
En Freddy. Och så kommer Teddy in i bilden när Freddy har dött. Som är Maja. Nej, det blir för krångligt.
Mind blown. Högst tveksam.
Till att det har hänt. Eller vad är det du är tveksam till?
Alltså det låter ju... otroligt mycket som en filmstory.
Ja.
Så tveksam till att det har hänt. Jag får inte ihop... Jag försöker liksom få ihop hennes motiv. Och det är det som inte går ihop för mig.
För men, vad har hon för motiv att göra hela den här grejen? Liksom?
Ja, just det. För vi var inne på att kollegan... Konstigt att ens kollega tittar på ens dödsannons och bara...
Just det.
Something gör efterforskningen. Men Matti gjorde ju också det. Att han skickade in allting till en advokat. Eller?
Men det var ju för att kollegan misstänkte personen för att den personen kanske betedde sig annorlunda. Nej, det är ju samma person.
Nej, men det var att namnet inte var... Det var mellannamnet istället för...
Ja, det var så här i dödsannonsen. Så var det...
Nej, men först var det ju att det kom till kontoret för att städa skrivbordet. Och redan då var det så här, nej, det här känns inte som att det är du. Var det inte så?
Ja, det stämmer.
Och sen ni började gräva i dödsannonsen. Men om det är samma person, varför känner man så då? Varför känner man att det här är inte du om det ändå är...
Fast hon kände fast det ju, det hon... är du.
Ja, precis.
Hon kände jo, ju att tvillingssystern var hon.
Ja, just det, så är det.
Hon kände att det här kan inte vara en tvillingssyster. Det här måste vara Freddy. Så till och med jag. Det här kan inte vara Teddy, det måste vara Freddy.
Och det i sin tur kan ju leda till att man börjar gräva lite mer i det.
Ja, och i dödsannonsen så var det så fel.
Men varför skulle man ens ifrågasätta? Vi måste ju nästan säga att det är falskt. Alltså att det är myt.
Ja, för att en sak är ju kollegan. Men det var ju exakt samma sak som hände i den andra historien.
Mm.
Att Matti då, sonen, upplevde att något var fishy för han själv hade... Föreställ dig att du själv hade varit det barnet.
Mm.
Hade du vänt dig till din mamma i första hand? Eller till din syster i första hand?
Mm.
Eller hade du vänt dig till en utomstående jurist och skickat dina misstankar dit? Alltså det känns ändå som att förloppet är väldigt... Det är för krasst på något sätt.
Och det här med injektionerna, liksom, varför har ingen reagerat på det tidigare då? Liksom? Att mamman går runt och ger sin
sprutor
till folk. Nej, jag säger fan myt alltså.
Ja, det känns som att vi har bestämt oss.
Vi är eniga once again.
Ja.
Ja. Säkert mod nu då. Varför?
Och confused.
Ja.
United but confused.
Jävligt confused.
Ja, men det har jag också varit. Kan jag lova. Men vill ni veta då?
Ja.
Mm. Vill ni ha all information?
Ja.
Spill the tea, please.
Det här har absolut hänt.
Ja.
Det är så orimligt som man tror.
För det enda jag tänker på är den här nya serien på Netflix, Echoes eller vad den heter.
Åh, jag har inte sett den.
När det är tvillingsystrar som byter liv med varandra varje år, typ.
Men gud, det här måste jag säga. Mm. Den kommer, jag får
och
den
sen försvinner den ena. Och då måste den andra liksom leva dubbelliv helt plötsligt.
Oj, vad krävande.
Spännande. Ja. Men shoot.
Ja, det här har hänt. Jag har ett litet som en kodnyckel. Alla som har varit scouter vet vad en kodnyckel är. Jag har gjort en kodnyckel för att jag ska veta vilka som är vilka här. Maja levde sitt liv, träffade Frasse och så vidare och hade livet ur honom och försökte mörda sin dotter. Hon försvann.
Och sin son?
Eventuellt, eller? Ja. Ja, precis.
När man ändå håller på.
När man ändå håller på kan man lika gärna ta alla. Och hon försvann och hon anammade då personen Freddy. Och sen kände hon väl att nej, men jag tycker lite för mycket om den här Jimmy som jag är gift med. Jag måste distansera mig lite mer. Så då tog hon dö på sitt alter ego Freddy och anammade istället personen, sin egen tvillingssyster Teddy. Så hon levde någon slags trippelliv.
Men på något sätt måste ju Jimmy varit medveten om att det finns en Teddy ända sedan de träffades när de var unga.
Ja.
Det kan ju inte då, alltså.
Det har hon...
Men de har ju bara känt varandra kort tid.
Just det, de har ju bara känt varandra ett år.
Ja, det var ju den här förra som hon lärde just känna när hon var barn.
Precis.
Som jag är mer svårt för.
Och hon har ju ända sedan hon träffade Jimmy fejkat att hon hade en tvillingssyster.
Men varför? Det är så överlagt. Jag förstår inte motivationen bakom detta.
Nej, jag tror inte någon förstår. Men jag ska säga vad de heter bara. Så här. Maja heter egentligen Marie Hilly. Hon var gift med Frasse, Frank Hilly. De fick barnen Mike Hilly och Carol Hilly. Ja, Katja, Carol. Försökte hon att mörda. Sen så försvann hon och anammade då identiteten Robbie Hannon. Som Robbie gifte sig med John Homan. Så John Homan och Robbie Homan var gifta ett år innan Robbie då dog och blev Terry Martin. Ja, nej men ni fattar. Det tog mig alltså
nej,
dagar.
Jag fattar inte.
Nej men det tog mig dagar att försöka klura ut hur kan
men
man berätta
det här. Men hur
kommer
du se att den här kollegan börjar luska? Alltså...
Exakt.
Ja, nej men det är så konstigt.
Och också, hon försöker alltså ta livet av sina barn. Och ett år senare har... Kan du förklara mer?
Ja, här kommer mer. När John Homan då, Jimmy, tror att han har träffat sitt livskärlek, den 30-någonting år gamla Robbie, eller Freddy, så har han i själva verket gift sig med då den 49-åriga Maja Marie Hilly. en av de mest eftersökta brottslingarna i hela USA. Och det då efter att hon har, inom citationstecken, dött i Texas och blivit sin egen tvillingsyra. Hon har haft ett helt gäng olika identiteter, vilket har gjort det jättesvårt för polisen att hitta henne. Polisen vet att hon kommer att hittas i sällskap av en man. Hon kommer att se städad och vacker ut. Hon kommer att vara i skönhetsbutiker, hos frisörer, få manikyr, sådana grejer. Hon kommer liksom att leva det goda livet. Det som händer då efter hela den här Teddy och Freddy-historien, det är att 1983 går Teddy / Terry Martin till jobbet. In genom dörren kommer då två FBI-agenter. Hon häktas och erkänner ganska snabbt att ja, men jag är Maya, Marie Hilly. Och hon erkänner också att det är ganska skönt att få möjligheten att sluta fly. Och så berättar hon om sin då trippelidentitets-scam.
Herregud alltså.
Ja.
Men den här kollegan?
Hon kan inte riktigt svara på varför hon kör hela den här tvillinggrejen. Men det som till slut kommer fram är att hon verkligen på riktigt älskade John Homan, Jimmy. Och hon var så rädd för att han skulle på något sätt bli implikerad i hennes brottsligheter. Så därför försökte hon ta sig ett steg längre bort ifrån honom. För hon var så himla rädd att hon skulle åka fast. Och att han skulle liksom inse att fan, jag har varit gift med den här jäveln som låtsades vara någon annan som är en brottsling. Så därför så i ett desperat försök att distansera sig skapade hon sin egen tvillingssyster-identiteten. Efter en 3 timmar lång...
Huvudvärk får jag.
Eller hur? Efter en 3 timmar lång rättegång döms hon till livstidsfängelse för mordet på sin man. Och hon får också 20 år till för mordförsöket på sin dotter. Många tror ju då, när den här rättegången pågår, att hon har säkert ännu fler offer. Hennes mamma och hennes svärmor har båda dött i cancer. Man gräver upp deras gravar, men det finns inga tecken på arsenik. Alltså man hittar arsenik, absolut. Mm. Men det finns inga tecken på att det är det de har dött av. I princip... Jo, just det. Med Mike, Matti och hans fru. Varje gång de har hälsat på så har de också fått någon slags maginfluensa. En gång fick Mattis fru ett missfall efter ett besök hemma hos dem. Och i princip alla som har varit där har haft maginfluensa efteråt. Inklusive flera stycken poliser som har fått liksom kaffe och kaka där flera gånger. Varför förstår jag inte.
Varför är polisen där?
Ingen aning. Men de har varit där i alla fall.
Mycket märkligt.
Mycket märkligt. Matti har ju då misstänkt sin mamma ända sedan hans pappa dog. Och den här kollegan, hon ser ju någonting i... När Teddy och Jimmy kommer dit och säger liksom att nu är Freddy död och vi ska hämta alla grejerna, då ser hon liksom blickarna hon får av Teddy. Och hon känner att så här, du är här för att titta till mig. Att det är, hon ser att det typ inte är en främling. Och det är det som får henne att börja luska. Hon har ju inte fel. Det är det som är så sjukt. För jag tänker att man kan få...
Snack om en kvinna med magkänsla.
Ja, gud ja. Jag tänker att man kan få sådana små mini-mini-psykoser när sådana saker händer. Alltså typ, om min kollega har dött och jag visste inte hur illa det var jag skulle ha. Och så kan man få liksom jättemycket skuldkänslor och man kan börja tänka sig sådär. Så det känns ju ändå rimligt att man skulle kunna tänka, ja men det kanske är så här istället, en konspiration.
Men jag tänker snarare tvärtom.
Asså?
Alltså om du är i chock över att någon har dött i din närhet som du inte visste hur illa det var däran, liksom, så skulle du väl kanske vara upptagen av den sorgen istället för att se...
Ja, just det.
Det kan ju också vara... Mm. Självklart, så att säga, från ett annat perspektiv.
Det kan det absolut.
Och att man då skulle se så här, åh, du rör dig som hon, och det liksom, alltså att det blir mer traumatiskt, att man på något sätt distanserar sig från, man kanske inte vill vara med. Istället så gräver hon i detta.
Mm.
Det är många steg i detta som jag psykologiskt inte kan förstå den röda tråden i. Liksom.
Nej, precis. Jag tänker att det kanske var så att Freddy var inte en helt rimlig person.
Och att man bara, det är en rimlig slutsats.
Ja. Hade inte förvånat mig om hon fejkade sin egen död och låtsades att hon var sin egen tvilling.
Alltså steget där är ganska...
Ja, nej, men det här är men så alltså, sjukt.
En liten, men en liten eloge till henne ändå.
Ja, faktiskt.
Gud, som lyckades liksom... Lyckades med hela det här...
För en sak är ju efterkonstruktionen att så här, jag vill inte att min frasse...
Jimmy.
Fred, Jimmy. Jag tycker så mycket om honom att jag vill inte att han ska råka illa ut. Jag måste lösa den här situationen på något sätt. Men att ha safeat från första början och bara, jag har en tvilling. Det är ju överlagt på ett annat sätt och det just går inte det. Ihop för mig. Hon måste ha haft någon annan motivation till att ha det här i liksom som en liten säkerhetsåtgärd.
Ja, men jag tror att hennes motiv där med tvilling, att hon liksom skapade sin egen tvilling, var att hon skulle ha någonstans att dra utan att såra honom. Att hon skulle liksom kunna lämna honom, fast inte lämna honom.
Men det kan ju också vara så här, men jag pratar med min tvillingssyster, precis. Vadå, tvillingssyster? Ja, men det har jag ju sagt flera gånger.
Så kan
vi
det
pratar
också vara.
Ju jätteofta på telefon, du vet ju.
Absolut.
Så här. Jag skuldbelägger honom och han bara så här, det kanske hon har sagt.
Ja.
Och vad dum jag är som inte har lyssnat ordentligt.
Det är mycket möjligt. Liksom. Och det var ganska kort tid ju, som sagt.
Men vet vi någonting om hennes tidigare liv, så att säga? Hon träffar ju den här Frasse då när hon var väldigt ung.
Mm.
Finns det någonting kring hennes...
Hon föddes ju under The Great Depression.
Mm.
Som många andra förövare vi har pratat om i den här podden.
Mm.
Hennes föräldrar hade inte så mycket tid till henne för att de jobbade båda två. Så hon uppfostrades framförallt av liksom vänner till familjen och övriga släktingar. Och blev extremt bortskämd för att föräldrarna hade inte tiden så de gav henne saker. Och hon blev liksom aldrig riktigt uppfostrad. Utan hon fick bara härja i princip och sen fick hon vad hon än bad om.
Och, nära föräldraskap.
Precis. Och sen hade hon ju en vilja eller en önskan att, om att bli beundrad. Så när hon då träffar Frasse första gången, hon är 12 och han är 16 eller vad det var. Då liksom skådespelar hon. Då har hon så baserat en persona utifrån den coola tjejen. Som hon har sett. Hon liksom kopierar henne. Och låtsas vara den coolaste coola tjejen.
Mm.
Fast hon är 12 och inte då 19. Eller vad den här coolaste coola tjejen var. Så hon lärde sig ganska snabbt att hon kunde liksom fake it. Varför hon bestämmer sig för att förgifta alla i sin närhet. Det vet jag inte. Men jag tänker att hon fick väl en huvudskada när hon var liten. Och trauma i barndomen. Det är inte det receptet för en seriemördare. Man kan säga lite att Maja får vad hon förtjänar. För 1987, under hennes fängelsestraff, så får hon 3 dagar permission. Varför? Ingen vet. Men det får hon i alla fall. I sin man, John Homan, Jimmys sällskap. De åker då till Aniston, där hon bodde med Frasse.
Mm.
För att hon ska få chansen att gå till sina föräldrars gravar. De tar in på hotell. Och Maja ber Jimmy, snälla söta rara, det skulle vara jättevärdefullt för mig om jag fick ta bilen och åka själv till gravarna. Jag skulle bara behöva den lilla tiden, jag får aldrig vara själv i fängelset. Jag skulle jättegärna bara vilja vara lite själv.
Det är helt bananas att han ska släppa.
Och han säger, absolut älskling, ses om en timme på vårt frukostställe som vi har bestämt.
Eller hur va?
Han åker dit, sätter sig, beställer frukost, hon kommer aldrig. Hon... lyckas inte så bra med den här flykten som hon har lyckats med de andra. Hon har ju antagligen flytt och varit massa olika personer förutom de här 3 då som vi har pratat om. Men den här gången så kan hon liksom inte riktigt ta sig därifrån utan hon går omkring, knackar lite på olika dörrar, försöker bryta sig in i lite olika hus, rör sig runt i området kring där hon växte upp i spärregn i typ 4 dagar innan hon hittas. Då är det en kvinna som hittar henne, en barndomsvän, alltså klasskamrat från liksom lågstadiet, som hittar henne på sin altan. Då står hon liksom på knä så här och knackar på rutan där den här kvinnan. Jätteläskigt. Den här kvinnan kommer liksom hem då och hittar henne där. Så kvinnan ringer till polis och sjukvårdare och ambulansen kommer och hämtar henne, men hon överlever inte. Hon är så extremt nedkyld. För då har hon blivit så otroligt blöt och hon har alltså krupit omkring i det här området och bara väntat på att det ska ta slut. Så hon dör sen på 1987 av hypotermi. Men vad är det för en människa?
Herregud.
Under rättegången också så mimar hon till sin dotter, vänder sig om så här när hon står där framme. Ni vet USA, rättegång och sånt. Hon står där framme, vänder sig om, mimar till sin dotter. I love you.
Men alltså jag är matt. Jag blir matt. Det är så mycket.
Men det här är så konstigt.
Mm.
Mm. Psykologen, vad säger du?
Ja. Alltså jag som sagt, det känns som att det är väldigt mycket information vi saknar. För från att gå från en... Alltså det här är inte ens high school sweetheart den första, utan hon är ju 12.
Mm.
Från att ha en sån kärlek i sitt liv, leva med den personen i, vadå, ändå...
Fram till 1974.
Ja, var det då han dog? 74?
75 dog han.
Ja, och har fått 2 barn och har levt ändå i 20-25 år ihop.
Mm.
Och sen då, väldigt kort på det, alltså från mellan 79 och 80, så ska hon alltså tillskansa sig tillräckligt mycket erfarenhet för att kunna göra den här tvillinggrejen. Det känns som att vi saknar några pusselbitar här kring vem den här människan är. Och att, ja, det kanske han i fatt henne de där dagarna i regnet. Ja. Liksom. Vem vet. Men i vilket fall imponerande att kunna genomföra hela den här grejen.
Ja, det är helt otroligt.
Mm. Och skrämmande.
Nu låter jag som Ollivander så här.
Awful, yes, but great. Men det är imponerande men också skrämmande. Ja, så här.
Jätteläskigt.
Vad människor kan göra.
Men det är inte vem som helst.
Nej, det,
det är
det
jag tänker. Att det är så mycket som vi saknar för att kunna göra den bedömningen.
Mm.
För det är otroligt extremt. Mm. Att, och de då misstänker att hon har dödat sin mamma. Och sin
svärmor. Men det kan man ju inte bevisa.
Nej, jag förstår.
Men man tror ju det. Och det diskuteras om det är ännu fler.
Mm.
Men man kan liksom inte, för om liksom svärmon och mamman hade grävts upp och visat tydliga tecken på arsenikförgiftning, då kanske man hade fortsatt att gräva upp människor.
Mm.
Men nu gör man ju inte det då, eftersom det visar att de hade cancer och dog av cancer.
Mm.
Och därför så finns inte liksom bevisen. Men det är klart man kan få cancer av arsenikförgiftning.
Ja, jag vet inte. Jag
och hur är länge inte... är arsenik kvar i kroppen?
Länge.
Ja.
Jättelänge.
Mm.
Mm. Ja, sjuk människa.
Sjukt är det. Tydligen så har vi alla lite arsenik i oss hela tiden. Så om man skulle ta ett prov
arsenik,
på...
Arsenik! Ba, ba, ba.
Det har jag sjungit också i flera dagar nu. Tar man ett prov på mitt hår idag så kommer det visa tecken på arsenik.
Mm.
Men inte förgiftning då.
Nej.
Utan bara lite gröna. Nej, men det är helt vansinnigt.
Jag måste nästan smälta detta lite nu, tror jag.
Ja, och smälta lite pizza.
Ja.
Samtidigt.
Det kanske 3 lager smält ost.
Ja, kanske.
Eller
någon libanesisk soppa.
Nam.
Ska vi säga hej då kanske?
Vi säger hej då. Nu är det kväll.
Mm. Ja. Nu är det kvällen.
Nu ska vi äta och vi ska dricka och vi ska leva och sånt.
Ja.
Vi har inte tid.
Men vi hörs nästa vecka igen.
Tack snälla Janna för att du var med.
Alltså, tack. En ära.
Ja, vilken resa.
Mm.
Verkligen.
Mm.
Nu ska jag ta min resa mot pizzan.
Vi reser mot pizzans land. Ha det så bra. Puss och kram.
Puss och lör.
Hej hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.